Första Korinthierbrevet 12. Trettioförsta versen. Sök vinna de nådegåvor som är de största. Fjortonde kapitlet och första versen. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Fjortonde kapitlet och 39 versen. Mina bröder, sök att vinna profetians gåva, men hindra inte tungotalet. Har du tänkt på vad lustigt det är att det är till Korint av alla församlingar som Paulus tre gånger skriver uppmaningen se till att få nådegåvor? Han skriver inte till galaterna där de hade börjat köra med lagträll och omskärelse och så här. Utan det är brevet till Korint. Där nådegåvorna redan hade ställt till med så mycket röra. Så att vilken normalt funtad pastor som helst skulle lägga locket på och säga nu ska vi inte ha några nådegåvor mer. Det är väl ganska intressant, tycker ni inte det? Tre gånger står det just till den församlingen. Sök vinna nådegåvor. Jag tror det finns en väldigt enkel förklaring, och det är den här. Nådegåvan är inget att skryta med när alla väl har fått nådegåvan. Eller hur? Men när det är ett, vad ska vi säga, ett mellanläge där några har upptäckt nådegåvor och andra inte, då kan de som har upptäckt nådegåvorna tro att det är något särskilt med dem. Och då är de lätta att fresta till övermod och till lite av varje sånt här som vi har talat om. Men när liksom många har nådegåvor, ja men då är det ju inget konstigt. Utan då kan nådegåvan få komma till sin rätt på ett sakligt vis. Och därför gör Paulus precis tvärt emot vad vi brukar göra. När vi kommer in i det där mellanläget och det blir stökigt och rörigt, så blir vi förskräckta. Och säger att ingen får profetera utan att ha lämnat in profetian i original och två kopior 2 veckor innan den ska framföras. Och vilken profet står ut med det i längden? Så just här, säger Paulus, här är det extra viktigt att alla sträcker sig efter nådegåvor. Därför de som kanske ännu inte hade upptäckt sin nådegåva, de har kanske satt i ett hörn för sig själv och höll på Apollos. Och tyckte det att, ja men det är ju vi som står för ordningen här i församlingen. Och det kanske var på ett sätt också. Men det blir så lätt så, när det blir splittring omkring de här frågorna, att somliga blir överentusiastiska och somliga trycker på bromsen med båda fötterna. Och båda läger uppmuntrar ju varandra till varsin dikeskörning, om jag får bygga på med lite bildsallad här. Låt oss gå till andra Timoteusbrevets första kapitel. Där ska vi återigen läsa 6 och 7 verserna. Det står så här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Timoteus var pastor i Efesus. Och det var ju i Efesus en gång i världen som Herren genom Paulus hade gjort kraftgärningar av icke vanligt slag. Det var där man brände böcker och alltihopa det där. Och det var där det till sist blev sån uppståndelse så att Paulus sa det att vi höll på att misströsta om livet. Kraftgärningar och delaktighet i Kristi lidanden följs åt. Nå, i den stan sitter nu alltså Timoteus som församlingsföreståndare några år senare. Hur många vet vi inte riktigt. Det är kanske en 7-8 år senare. Och vad har hänt med Timoteus? Jo, han har drabbats av modlöshetens ande. Vad har det lett till då? Jo, att nådegåvan har börjat tyna och slockna. Vi blir intresserade. Hur gick det till? Jo, i stan fanns det människor som hade kommit med ett lite annat budskap. Och de hittar vi i andra kapitlet. De heter Hymenaios och Filetos, och det står om dem i 17 versen. Och vi läser 18 versen. När de säger att uppståndelsen redan har skett, har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron hos för många. Och tydligen bland annat för Timoteus, han hade tydligen förlorat något av sin frimodighet. Hymenaios och Filetos sa att uppståndelsen redan har skett. Och i många år så spanade jag på den där versen och undrade vad all signalen betydde. Det kan ju vem som helst gå upp i kyrkogården och säga att det inte har hänt ännu. Vad menade de? Jo, de tycks ha menat på något sätt att dopet skulle medföra att vi nu redan är framme i fullkomligheten. Och att nådegåvorna ska vara fullständiga och fungera prickfritt. Alltså att de här vännerna förkunnade bättre nådegåvor än den gåva som en gång blev inlagd i Timoteus liv. Och inför överbudet känner sig Timoteus plötsligen akterseglad och drabbas av modlöshetens ande. Så där kanske det också var i Korint. Och det är kanske därför som Paulus liksom uppmanar in i korintiernas situation. Se allihopa till och söka efter nådegåva. Precis som Paulus skriver till Timoteus. Blås liv i din nådegåva. Jag är övertygad om att bland många av oss här finns det halvslocknade nådegåvor. Och modlöshetens ande är stark på många håll ibland. Därför är det viktigt att vi får på olika sätt börja om från början. På nytt börja söka nådegåvor. Kanske lära av den tid som har varit. Vi tar vara på alla misstag. Vi lär av dem. Vi försöker vara så konstruktiva som möjligt. Så att när vi börjar om på ny kula så vet vi lite bättre hur kulan ska rullas. För att inte rulla snett. Låt oss titta i Efesiebrevet 4 igen. Vi hade det framme här om dagen. Nu ska vi titta lite grundligare. Och vi ska läsa de där verserna som vi brukar läsa därför att de är så oerhört innehållsrika från 11 till 16. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Här talas det nu om uppbyggandet av Kristi kropp, och vi har redan sett att gåvorna är en del, faktiskt en rätt så nödvändig utrustning för att det här ska bli av. Och det är därför som det står i 7 versen, var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Men hur går nu detta till? Jo, det är en mognadsprocess, säger Paulus. Det finns en mognadsprocess i det här. Ledarna i församlingen och i kristenheten ska föra alla fram till ett större mått av mognad. Ja, mognad är ju ett sånt där fint ord som alla vet vad det betyder ända tills man ska förklara det. Vad vill det säga att vara mogen? Jo, det står antytt här att Den som är mogen drivs inte hit och dit av lärovindar. Vad har då hänt med honom eller henne? Jo, han eller hon har lärt sig att pröva. Att urskilja sanningen. Känna igen brudgummens röst har vi talat om tidigare i veckan. Känna igen herdens röst. Och det finns många uttryck för det här. Ordet prövning hittar du i Bibeln i två tappningar. Dels detta att vi prövas, du och jag. Som det står i 5 Mosebok 8. Herren ville veta vad som fanns i era hjärtan. Och det märks ju i prövningens stund. Men sen är vi ålagda att pröva. Och all prövning syftar till att ta reda på vad som är sant. Det är enda målet med all prövning. Och det är en övningssak, läste vi häromdagen i Hebreerbrevet 5. Det som har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Där har du mognaden igen. Också i den texten ställs denna förmåga gentemot det som Bibeln kallar barnslighet och som är något annat än barnaskap. Detta i sin tur är kärlekens förutsättning. Att vi kan pröva. Du måste lära dig att skilja på prövning och kritiklust. Ty den som har kritiklust är inte ute efter sanningen. Han är bara ute efter att hacka. Men var och en som är av sanningen, han hör Herrens röst. Och sanningen är förutsättning för all gemenskap. Vill du skaffa dig ett perfekt helvete i livet så gift dig med en lögnare. Jag vet inget bättre sätt. Och jag har ändå hört ganska många varianter på temat. Att pröva. Låt oss dröja lite en aning vid vad det vill säga. Att pröva ett budskap till exempel. Det handlar ju för det första om att kolla att man har läst rätt innantill. Eller hört rätt. Många älskade vänner har talat om det här med ofullständiga gåvor som jag talade om igår. Lägg nu märke till att jag sa ofullständiga och inte ofullkomliga. För många har citerat Jakob 1, idel fullkomliga gåvor. Ja visst, gåvan är fullkomlig, men du får inte hela gåvan. Men det är bra att ni prövar. Jag är glad i mitt hjärta att ni gör det, för att det visar att ni är mogna. Så det är underbart. Man ska pröva. Det är en väldig trygghet för oss som står i talarstolen att ni prövar. Tänk om det bara var vårt ansvar att ni hamnade rätt. Det ska man inte orka med. Att pröva. Det handlar ju för det första om att hitta, leta efter bibeltexter som stöder det påstående som förs fram. Och det är nästan alltid så, du kan utgå ifrån det, att varje viktig biblisk sanning ska du hitta på många ställen i skrift. Om det förs fram ett påstående som bara kan styrkas med ett enda bibelord, så sätt ett stort frågetecken i kanten. Av 2 eller 3 vittnens utsagor ska var sak avgöras. Och viktiga saker ska du hitta överallt i Bibeln. Det kan behövas lite spårsinne, men det ska finnas där. Det är viktigt. När du har hittat texter som talar för det givna påståendet, så ska du vända på biffen och leta efter texter som talar mot. Ty du har icke bekräftat att en tanke är riktig, för du har kollat att det inte finns en massa texter som talar mot. Det är inte kritiklust. Du prövar. Du är intresserad av sanningen. Då kan det hända att du hittar texter som ser ut att tala mot. Och det klassiska exemplet hittar vi i slutet på Matteus 6. Låt oss kika där. Den 33:e versen, Matteus 6:33. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Ja visst, säger vi, vad underbart. Vi söker Guds rike. Nu ska vi slippa alla kriser och alla svårigheter. Nu är det inga plågor kvar längre. Halleluja, vi söker Guds rike först, så får vi allt det andra. Ja visst, man behöver bara läsa en vers till, va? Var dag har nog av sin egen plåga. Men vi skulle ju få allt det andra, säger vi. Ja, ibland är det så här att när man letar efter texter som stöder ett påstående och efter texter som motsäger ett påstående, så får man till sist bestämma sig för om de här texterna som talar för och texterna som talar mot liksom får kopplas ihop till en större verklighet än den man trodde från början. Så är det ju i det här fallet. Båda de här texterna talar ju sanning, men det handlar om en större verklighet, den som Paulus beskriver i konsten att med Guds kraft både kunna vara rik och fattig. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och därför är det ibland så att vi hittar ord som ser ut att motsäga, därför att vi hade en för liten bild av verkligheten och vi får vidga den för att alla bibelorden ska få plats. Men ibland är det så att man hittar bibelord som direkt talar emot, och man kan inte hitta någon sådan större verklighet, utan man måste säga, denna tanke måste jag lägga åt sidan, åtminstone till sidan. Prövning bygger ju på att vi känner igen herdens röst, att vi känner igen Kristusdoften, att vi känner igen hur på något sätt där Herrens ande är, där är frihet, och hur det etableras ett stycke av Guds rikets frihet i ens innersta. Medan å andra sidan, om man liksom bara känner hur betrycket ökar, så måste man fråga, varför är det så? Det kan ju vara hos en själv, men man måste också fråga, är det någonting här som liksom inte bär frihetens prägel? Att söka nådegåvor handlar alltså mycket om att lära sig att urskilja sanningen i alla dess former, och att liksom hela tiden stå i ett sammanhang där ens bild av sanningen eller ens verklighetsuppfattning, vad man nu ska kalla det, får lov att växa hela tiden. Och det växandet, det sker inte bara genom att lager läggs på lager, utan ibland så sker det genom att allt sammans bara ramlar ihop och man får börja från början. Folk frågar mig ibland, har du gått i bibelskola, Sven? Eller du kanske till och med har läst teologi på universitetet. Jag har inte gjort någon det. Jag har suttit i en soffa där hemma och läst Bibeln. Och det började så här med att jag fick vansinnigt ont i ryggen. Och det hade jag i 5 år. Och samtidigt hamnade jag i en väldig kris. För jag hade råkat läsa en bok som heter Helvetesläran av Ingemar Hedenius. Och plötsligt i en sorts våldsam tvivelschock så undrar jag, vad i all sin dag är det egentligen jag tror på? För han gick till vansinnigt angrepp, ursinnigt angrepp kanske jag skulle säga, för vansinnigt hade väl man kunnat överleva, men ursinnigt angrepp på yttersta domen och tanken om den dubbla utgången, som vi brukar kalla det. Och jag visste ingen jag kunde fråga. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Jag blev sittande och läsa Bibeln. Jag måste ha ett svar. Jag tänkte, jag kan inte bara släppa allt det här. Jag kan inte ens bara lägga Bibeln åt sidan och säga att ja, det var den tron. Nu får vi väl försöka med islam eller något. Jag tänkte, jag måste ha ett svar på frågan. Och eftersom jag hade så ont i min rygg, så kunde jag i stort sett inte göra mycket mer än att sitta där och läsa när jag inte var på jobbet. För dit gick jag varje dag. Men när jag kom hem så satt jag och läste. 4 år tog det. Det står otroligt mycket om yttersta domen i Gamla testamentet, om du inte visste det förut. Det hann jag upptäcka på vägen. Och ibland är det så att Gud låter ens kunskap växa genom att han helt enkelt låter hela den gamla kunskapen kollapsa i en enda stor kris. Och så får man börja från början. Och slutresultatet blir underbart, för det blir långfredag och påsk. Nytt vin i nya läglar. Pingst, muttrar Karl här. Ja, han är pingstvän han, jag är påskvän. Öva dig i gudsfruktan, har vi sagt. Och det kan bland annat, när vi talar om nådegåvor, helt enkelt betyda att du kommer att hamna i mycket av det som du kallar misslyckanden. Om du känner en dragning åt att profetera, så utgå ifrån att du kommer att säga många profetier som alla skakar på huvudet åt, också sådana som verkligen har med Gud att göra. Och varje gång som de hjälper dig med prövning, varje gång så prövas det ju för det första om du är intresserad av sanningen eller av profeterandet, och för det andra så lär du dig något. Du lär dig snart att känna igen de budskap som var rätt och liksom vad det var som hände med dig den gången. En jämförbar situation: när man sitter som själavårdare, så är det ljuvligt att få ett kunskapens ord. Det kanske är en sak som är så smärtsam som man inte kan tala om den, ungefär som en kvinnan i psykar. Jesus visste: gå och hämta din man. Och ibland kan det vara så att man smyger runt i utmarkerna runt problemets kärna, för man orkar inte tala om det viktigaste. Och så får man ett kunskapens ord. Du vet, som själavårdare flyger man ju inte upp som en raket och säger: jag har fått ett kunskapens ord. Där man sitter lugnt och stilla kvar som om inget hade hänt, och avvaktar ett lämpligt tillfälle. Då kan man ställa en fråga. Inte precis rakt på, utan lite vid sidan av. Och så får man då se om personen tar upp det här och gensvarar. Då kan man komma med en fråga till från ett lite annat håll, lite närmare målet. Och sen går man i spiral runt tills man kommer in till centrum. Och då får man ju samtidigt, om man kommer till centrum och personen bejakar att det var centrum, så får man ju liksom en koll på att det verkligen var ett kunskapens ord och inte vilda fantasier. För ibland så visade det sig att det var inget kunskapens ord. Och det får man ju också acceptera. Man lär sig hela tiden. Det är lite grann att öva sig i gudsfruktan. Och gåvan är ett styckverk, vad du än har för gåva. Jag har mött många människor som har varit hos mig först och sen fått hjälp av någon annan. För ingen har hela gåvan att hjälpa någon annan. Och det får vi acceptera. Och det är gjort så för att vi ska bli beroende av varandra. För att ingen ska kunna öppna eget och säga att det räcker med mig. Inte ens på det här området. Utan gåvorna är många, tjänsterna är många, kraftverkningarna är många, fullheten finns i kroppen. Halleluja. Sök nådegåvor. Låt oss be att Herren lösgör oss från modlöshetens and. Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig för att din heliga ande bor i oss och att vi tillsammans är ett stort tempel. Och att i det templet bor fullheten. Men i de små tempel som vi utgör var och en, där finns det en gåva som är en del av helheten. Och du bjuder oss att vi var och en får söka den utrustning som fallit på vår lott. Glädjas åt den, förvalta den som en trogen förvaltare, i ödmjukhet och ringhet, och din kraft och vishet. Herre, vilket underbart perspektiv du har ställt oss i. Vi ber dig om nåden att där så behöver ske, att vi kan få börja från början. Att vi samtidigt kan lära av det som har varit och som kanske smärtat. Till den fasen tror jag man måste igenom. För att det ska bli rent och för att även självbesinningens ande ska komma till sin rätt. Och låt oss få var och en gå den väg som du har bjudit oss att gå, utan sidoblickar och jämförelser. Och låt oss få göra det på ett sådant sätt, Fader i himlen, så att din kropp byggs upp. så att levande stenar finner varandra. Och det där stora templet träder fram, åtminstone till sina grova drag och konturer, att vi kan glädjas åt ett allt rikare mått av din fullhet, genom att vi får komplettera varandra och faktiskt också genom nådegåvorna bli beroende av varandra. Låt så ske, Fader, i Jesu Kristi namn. Amen.